Vilken fantastisk församling man får vara del av som älskar och pris Gud tillsammans. För er som inte känner mig så heter jag Julia Olin. Under det här senaste halvåret så tror jag har mindre än någonsin under mina 8,5 år frälst varit i församlingen. Så att om du har varit mycket det senaste halvåret så kanske du inte känner till mig. Det är ju en tragedi i sig, men det har en logisk förklaring. Jag tänkte faktiskt bara ge en liten hälsning i början från Team Action och från det jobb som både jag och Jonathan, som ni hörde här talas om i början, jobbar tillsammans med. Det slog mig här att vi reser runt i olika församlingar och berättar om vad vi gör. Men otroligt sällan så står vi och berättar åt er vad vi gör, fastän vi båda är med här i församlingen. Men vi är liksom överallt på alla andra ställen, men vi är aldrig här hemma och uppdaterar er. Så jag tänkte bara berätta kort och gott lite, några få saker som vi jobbar för nu och som vi brinner för. Och som vi bara fortsätter att vädja om er förbön för att stå tillsammans med oss och be för svensk Finland och för Europa. Så det första som vi jobbar för nu och som vi verkligen tror på, det är unga ledare. Unga ledare i svensk Finland. Så det älskar vi. Vi älskar unga ledare. Vi älskar initiativ från unga och människor som säger att hej, jag vill göra någonting. Jag vill ta ett ansvar. Jag vill bidra med det jag kan. Oavsett om de är 12 år eller om de är 15 eller om de är 17. Men människor som vågar ställa sig fram och säga att de vill göra någonting. Så vi jobbar med de här ledarna och jobbar också med att sammankoppla de ungdomsledare som finns idag i svensk Finland. För vi tror ju inte att ensam är stark, utan vi tror att vi behöver varandra. Så det här är någonting som ligger nära vårt hjärta. Sen jobbar vi också för tillfället mycket med andra församlingar och deras ungdomsarbeten. Bland annat Jakobstad och Närpes så jobbar vi kontinuerligt. 2 gånger i månaden besöker vi de här församlingarna och håller ungdomssamlingar där. Just på grund av den här ledarbristen. Så att det finns en orsak till att vi jobbar för ledare och jobbar med att vi ska få se flera unga ledare. För det finns en stor ledarbrist bland oss. Och för det tredje då så älskar vi ju människor. Faktiskt. Och människor som ska få bli frälsta. Och det jobbar vi med. Och vi jobbar som bäst nu också med att planera sommarens team. Och att göra det bättre än någonsin. Att på alla sätt bara utveckla som vi kan. Och göra det så bra som vi bara kan göra. Vi som är inte någonting från svensk Finland och vi som inte får tro att vi kan någonting. Men vi vill ändå. Vi vill. Vi vill inte gå med det här jantelagens lag. Utan vi vill liksom tro att vi är Guds folk och vi kan göra någonting. Och det tror jag liksom, det tror jag att jag skulle vilja uppmuntra dig till idag också. För det där var kort om Team Action. Så fortsätt gärna att be för oss. Vi har mycket utmaningar både med allt möjligt, liksom, med att hitta rätt personer att jobba med att få ekonomin att snurra på, hitta nyckelpersoner ute i Europa och så vidare. Så fortsätt gärna stå tillsammans i bön med oss. Yes, det var det. Nu ska jag faktiskt berätta ett vittnesbörd till att börja med. Som ni hörde så var det alltså bröllop igår kväll. Och det var ju saligt i sig. Och det var ju på många sätt ett vittnesbörd i sig, hela det här bröllopet. Det var otroligt fint. Det var en stor, på något sätt var det en stor gudstjänst, hela bröllopet. Och det var mycket tal om Jesus och det var riktigt en stark Guds närvaro där på slutet. Men det som jag tyckte var spännande, det var att jag satt och pratade med en person där. Och så kom en annan person in och jag kände inte alls den här tjejen som kom in i diskussionen. Men hon hade ett litet ärende åt den här personen jag satt och pratade med. Och jag råkade sitta där så jag fick ju höra det. Och jag blev så salig så jag tänkte att nu ska ni också få höra det. Jag hoppas man får göra så här, jag vet inte. Nej, men det var nämligen så att där fanns en hel del icke-kristna gäster också. Människor som inte tar emot Jesus i sina liv. Och det var två personer som hade kommit in med tåg liksom dit för att komma på bröllopet. Och de skulle bli upplockade av en okänd tjej. Just den här tjejen som kom och pratade med oss sen. Och hon plockade upp dem. Och direkt hon träffade dem så hände någonting i henne. direkt så känner hon att oj, de här, alltså det är någonting med de här tjejerna. Det är någonting med de här tjejerna. Och hon blev så nyfiken och hon bara, jag måste liksom följa det här känslan jag har nu. Jag måste gå på den här. Så hon började prata med dem i bilen. Ni vet, det är bra att prata med en människa i bilen. Så länge du har gasen i botten så är det inte så många som försöker fly från dig. Så det är ett bra tillfälle. Så hon tog tillfälle i akt. Hon pratade med de här tjejerna och hon frågade dem om de var kristna. Och de sa att nej, att vi är nog inte kristna och så vidare. Så där, att vi har nog funderat lite på det, men att inte ändå är vi kristna. Men hon kände ändå att hon ville inte släppa det där. Så hon fortsatte att prata. Och det visade sig att den här ena tjejen hade funderat jättemycket på saker kring Gud och kring Jesus och tron. Så hon nappade på och ville liksom veta mer och mer. Hon berättade som, med sån glöd och passion den här tjejen som hade fått köra den här bilen när hon berättade. Hon sa att jag skulle aldrig göra så här annars. Vet, jag skulle aldrig någonsin göra det om jag inte skulle känna att Gud säger nu gäller det. Ta tillfället i akt. Nu får du ställa frågan. Så hon ställde frågan och hon sa, men vill du bli frälst? Och de pratade igenom det. Både en och två och tre gånger. Hon kontrollerar flera gånger. Är du säker på att du vill bli frälst? Är du säker på att du vill gå den här vägen? Och den här tjejen sa, ja, det vill jag. Jag vill det här. Och de fick be tillsammans. I bilen på väg till Jonathans och Ediths bröllop. Så fick de be frälsningsbönen tillsammans med den här tjejen. Det tyckte jag var en fantastisk start liksom, på en underbar festkväll tillsammans. Så wow, säger jag. Det var nästan värt en applåd. Ja. Och på något sätt så är det bara, jag vet inte, på något sätt är det här jag vill förmedla idag. Och jag vet ju inte, jag är inte så bra på att förmedla, så jag får ju hoppas att den heliga ande förmedlar det som jag har på mitt hjärta. Och jag hoppas faktiskt att vi kanske till och med skulle få be en liten stund tillsammans här efteråt. Och speciellt om du på något sätt känner dig taggad av det jag säger, så ska jag jättegärna vilja be tillsammans med dig idag. Vi har några få små punkter som jag tänkte dela. Och den första punkten som vi har idag, den heter så här: låt ditt hjärta beröras. I natt så åkte vi hem från bröllopet och jag satt där med Mattias Solstrand och han försöker så att jag inte skulle sova. Han försöker hitta metoder så att jag skulle vara vaken, så han skulle få sitta och läsa sin bok som han hade med sig. Så då råkade han förstås ha en bra bok, eller han hade två bra böcker med sig. Så då fick jag ta den ena. Och jag kunde inte motstå, för det var ju Bill Hybels. Och den här boken har jag gjort reklam för tidigare i församlingen från bokshoppen. Jag tycker den är bara, alltså den är ju som så fräsig. Jag vet inte om ni alla ser den. Alltså är den inte alldeles sådär, är den inte lite sådär intressant pärmbild tycker jag. Det ska jag säga, för det är det viktigaste. Att vara missnöjd är en bra början, av Bill Hybels. Och på ett sätt så skulle jag vilja ha det som första punkt, men jag tyckte det låter lite sådär negativt. Jag sa istället att låt ditt hjärta beröras. Låt ditt hjärta beröras. Men att vara missnöjd, det är en bra början. Och det var som mitt i prick när jag började läsa den här boken i natt. Jag bladdrade lite igenom den och jag hittade saker som jag bara kände, yes, men det är precis det här jag tänkt på inför det här mötet. Fy vad bra. Så jag har liksom snott några citat av honom som jag eventuellt kommer att dela här. Men jag tror som så, och jag har sagt det ibland åt våra ungdomar, och jag tror också att det gäller oss som inte, eller er, eller oss, jag vet inte var jag hamnar. Men också andra människor som inte klassificerar sig som ungdomar längre. Att det är en utmaning idag att bli berörd. På något sätt så är det en utmaning att låta sig beröras. Ni vet ju hur det är. Ni sätter på tvn och ni ser nyheterna. Gå in på vilken nyhetssida på internet som helst och samma sak slås mot. Vart än man rör sig så hör man om katastrofer på katastrofer. Man hör om människöden, människor som har blivit utsatta för våld, kanske för våldtäkter, för rån, för olika saker som strider mot olika mänskliga rättigheter och så vidare. Och det är någonting som vi dagligen får ta in i våra liv. Och på något sätt så kan det ju bli en viss sån här korvstoppningseffekt också, tror jag, inom oss. Att det liksom slutar att beröras. Vi sappas om förbi. Ja, okej, nu har han liksom 50 000 dött där. Och oj, 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 stackars den där människan som har lidit där. Och så vidare. Och det händer jättelätt. Men jag tror att vi behöver vaka över våra hjärtan som kristna idag. Att vi behöver vaka över våra egna hjärtan. Så att de inte blir liksom hårda och oemottagliga. Och då kan till och med just det här vara en bra början. Att vara missnöjd. Du kanske ser någonting på tvn. Du kanske hör om någonting. Och det tar tag i ditt hjärta. Och du kanske bara blir så otroligt störd på det. Så kan det vara. Jag vet inte hur det är med er. Men jag vet att flera av de ungdomar som jag känner väldigt bra. Så är sådana här underbara ungdomar. Så de bara berörs alltså. Och de blir så frustrerade på orättvisan i världen. Och på att människor ska lida. Och på att människor går hungriga och dör. Medan andra har överflöd och välfärd och så vidare. Och alltså det är ju fantastiskt med människor som berörs. För det inspirerar nog också oss andra. Så ibland så kanske vi kan till och med behöva utgå från ett missnöje. Att vi liksom blir frustrerade på någonting. Oj, att inte det här funkar. Jag tror att jag kan fråga pastorerna någon lämplig tidpunkt. Och fråga hur många gånger har de inte hört den här meningen. Alltså det här fungerar inte i församlingen. Det här funkar inte. Varför är det alltid så här? Varför finns inte någon som gör det här och det här? Och missnöje kommer säkert ibland. Jag vet inte, nu kanske inte jag ska säga så mycket om det här mer. Men jag kan tänka mig att ibland liksom... Jag kan säga att jag ibland skjuter missnöje både till höger och till vänster. Och det är en början på att bli berörd. Men vi behöver gå längre än så. Vi behöver gå ännu ett steg längre än så, verkligen. Och Jesus, han såg människor. Han såg människors behov. Och det står att han förbarmar sig över dem. När han såg någon, det var någon som sa att jag behöver hjälp. Jag har så mycket smärta. Jag har varit sjuk så länge. Hjälp mig. Och han förbarmar sig över dem. Han lät sitt hjärta beröras. Och det kunde också vara andra saker, som till exempel i templet när de hade försäljningen där. Och Jesus såg det här, det var en massa försäljning. Och det rörde vid honom. Och inte kanske på det sättet att han blev jätteglad och upplyft, utan tvärtom. Det var någonting som störde honom. Att de var där och sålde och på något sätt förnedra Guds hus. Så han gjorde någonting åt det. Han lät sitt hjärta beröras och så gjorde han en åtgärd. Och min fråga till dig är, vilka situationer så berör ditt hjärta? Vad är det som får dig att bara bli lite störd? Och bara känna att det här är så fel. Det här är så fel. Jag har många olika exempel ur mitt eget liv och olika situationer där man har varit med och bara känner, nej, så här vill jag inte att det ska vara. Och jag tror att om du tänker efter och låter liksom, eller tänker efter och ser efter i ditt hjärta, så har du också olika sådana här situationer som du vet att berör dig jättestarkt. Och jag tror som så att vad ditt hjärta är fullt av, det står ju så här att vad ditt hjärta är fullt av, det talar munnen. Jag tror också att vad ditt hjärta är fullt av, det talar munnen och det blir också ditt liv. Det blir, det tar över ditt liv helt enkelt, det som är ditt hjärtas ärenden. Så fundera över vilka saker du har på ditt hjärta. Och punkt 2 är det här, för att gå vidare från att vara frustrerad, från att ha sett någonting som på något sätt berör dig, så att Guds tankar så ska få bli dina tankar. Yes. Att det ska få bli en sanktion mellan det som ditt hjärta slår för och det som Guds hjärta slår för. För vi lämnar kanske ibland på den här frustrationen, på missmod, på att vi ser problem och bekymmer. Men om vi låter Gud komma och verka oss där, så tror jag att han kan svänga våran blick. Han kan höja våran blick. Och vi kan som få se med ett helt annat perspektiv. Alltså vårt hjärta blir sanktionerat med Guds hjärta. De på något sätt sammansmälts och plötsligt så ser jag potentialen istället för problemen. Jag börjar se lösningarna istället bara för att se allt som är omöjligt. Så låt dina Guds tankar bli dina tankar. Den tredje punkten är att låta de här tankarna som du har få bli till handling. Det är inte någon ologisk följegång de här punkterna idag heller. Jag tror att det är väldigt, väldigt logiskt. Jag tycker om att predika väldigt logiskt. Väldigt logiska punkter här. Jag skulle vilja säga som så att den levande, relevanta församlingen, det är du och jag. Du och jag, vi ska vara den levande, relevanta församlingen i vårt samhälle. Och då ska de här sakerna som berör våra hjärtan, de ska också få oss att handla. De ska få oss att verkligen agera ut. Och det är flera saker som har blivit sagt här i början av mötet som jag skriver upp och som jag har tänkt på. Och en av dem är att så länge vi lever för oss själva, så länge vi lever ett själviskt liv, så tror jag att vi lever som en sån liten, marginell del av vår tro. Så länge du bara lever för dig själv, så länge du bara lever för att gå på söndagsgudstjänsterna, eller liksom whatever, så länge ditt fokus ligger på dig själv, det är bara en bråkdel av vad tron ska vara i våra liv. Och jag vet inte om ni vågar hålla med mig där. Några vågar, jag är tacksam för era nickningar till det här. Men jag tror faktiskt att det är så. Det är ju det är liksom lite, kanske lite kontroversiellt att säga det. Men ett själviskt liv, det är bara en bråkdel. Det är en sån minoritet av vad det Gud har planerat för ditt liv. Det finns så mycket mer för ditt liv än att leva ett själviskt kristet liv. Och det är liksom min uppmuntran och min utmaning till dig idag. Att vi ska få leva för andra. För att det kommer att ge. Det är liksom det sanna livet med Kristus. Det tror jag. Jag tror det var Patte som tog upp det här redan tidigare. Att det är där liksom. Det är det. När vi tjänar människor. När vi utger våra egna liv. När vi ser behoven och går. Det är i det som vi sen får verkligen uppleva den här Guds friden på något sätt i våra liv. Det är där det landar. Jag tror att de gånger jag varit mest frustrerad i mitt kristna liv, det är de gånger när jag har varit på fel ställe. Jag har blivit lat och likgiltig. Jag har liksom bara tappat mitt fokus. Då blir jag frustrerad. Då blir jag en missnöjd och grinig kristen som inte vill någonting alls. Vi har tappat någonting. Men direkt det laddas på igen. Direkt jag låter Gud beröra mitt hjärta igen. Och jag får liksom resa mig upp på nytt. Då är livet med Kristus. Då känner man det på riktigt. Att det här är livet med Kristus. Det här är det jag längtar efter. Det här är det liv som jag vill leva. Så låt de här tankarna. Låt det som ditt hjärta berörs av bli till handling. Och jag vill uppmana dig just i det här att det ska få vara en glädje att tjäna. Det ska få vara en glädje att agera. Det ska få vara en glädje i ditt liv att vara till välsignelse. Jag tänker bara liksom, och den här boken tog lite upp det här med alla frivilliga arbetare som finns i församlingen. Tänk att ni finns, alltså fantastiskt. Tänk för all insats som liksom, alla människor som ställer upp i församlingen och sliter. Och satsa timmar efter timmar av sin frivilliga tid. Fast man kanske har fullt annars i sitt liv. Men man bara fortsätter att satsa. Och det är beundransvärt. Så tusen tack säger jag. Inte vet jag om jag har någon auktoritet att säga det. Men jag säger tack för det. Fantastiskt vilken insats ni gör. Och det är väldigt många av er som sitter här som hör till den kategorin. Vi hoppas att när vi gör det. När vi tjänar Gud på olika sätt. Om det sen är församlingen, om det är ut på gator bland människor, om vi besöker ensamma personer, fattiga människor, så hoppas jag att vad vi än gör så får vi göra det med glädje. Ja, vi ska få känna en sån inspiration och få känna liksom en glädje från himmelen över att vi går på Guds ärenden. Och vi gör saker för hans skull. Och det där tror jag är en viktig bit, att vi får hitta glädjen i det också. Nåja, nu har jag alltså pratat om att ditt hjärta ska beröras. Dina tankar ska få sammanfogas med Guds tankar. Och dina tankar och dina drömmar som ska få bli levande. Och nu kommer liksom det här. Ja, det här är nog en fin punkt också. På sitt sätt. Men det vill jag också bara säga. På något sätt för att uppmuntra dig att aldrig någonsin ge upp. Och det är det att det finns ett pris att betala. När Gud har satt ner en dröm på ditt hjärta. Och du har fått en vision och du känner att yes. Nu är liksom mitt hjärta i samklang med Guds hjärta. Så tror jag att det väldigt, väldigt ofta finns ett pris att betala för det här. För att gå vidare, för att få se det bli verkställt. Jag såg på en dokumentär för några månader sedan. Det var en kille som hette Jeremy Gilley. Är det någon som känner igen hans namn? Jag tänkte om det var någon sån där jättekänd person. Och så är det bara jag som inte har hört om honom. Så skulle det vara lite sådär småpinsamt. Men det var en intressant, väldigt intressant dokumentär. Så jag lämnar sitta och se på den. Den här killen som... Jag vet inte faktiskt, jag såg inte riktigt från början. Så jag vet inte vad det var som utlöste det i hans liv. Men av någon orsak så fick han en sån passion för fred. Eller han var så störd på alla krig. Så han började längta och drömma om att han skulle få vara med och instifta en fredsdag. Och han började jobba för det här. Och till först när han började liksom lite samla resurser och kolla med människor och börja ta de första stegen till någon form av handling, så var det var sammanlagt 114 personer på hans första, jag tror det var en form av konsert och sån här, det var nog någon informationstillfälle, och de hade bjudit in, tror jag, också många olika medier. Ingen kom. 114 av hans personliga vänner dök upp. Och det här tycker jag är häftigt. Men killen, han lämnar inte på det. Han var lite missmodig där ett tag. Men han lämnar inte på det. Utan han fortsatt. Han fortsatt och han fortsatt. Han har skickat tusentals brev under beloppet på... Det kanske en... Ska vi säga mellan... mellan 5 och 10 år. Det kan handla om en 28 år. Jag är inte riktigt säker på när han börjar. Men... Under många, många år så har han skickat tusentals brev. Det här är en ung kille alltså, eller en rätt ung man. Han har gjort hundratals besök och försökt att träffa mängder av liksom inflytelserika människor. Han har träffat flera sådana här väldigt, väldigt kända personer också. Han har satsat sin ekonomi. Han gav liksom av allt för att posta sina brev, för att få iväg allting, för att betala för alla samtal som har ringt långa vägar. Och han satsade verkligen. År 2001 så var det nära liksom att bli någonting av det här. Men så hände händelserna i New York. Och i och med det, och i och med terroristdåden där, så blev det här fredsdagen uppskjuten. Eller den blev framskjuten i och med att det skedde. Men sen äntligen 2005 så hade han en konsert, och han hade fått tag i Angelina Jolie. Är ju en kändis, jag är inte så bra på kändisar, men hon är väldigt känd. Och hon hade ställt upp och kommit på den här konserten. Och det blev en riktigt, riktigt stor sak, och många medier kom och så vidare. Och nu sa de här till sist att över 100 miljoner i över 100 länder så... Han markerar den här dagen som ett, eller liksom, ja, markerar den här dagen då, just den här fredsdagen. Så det är liksom resultaten av hans många års slit och arbete. Nu hoppas jag fick informationen nå så nära rätt. Men det här grepp tag i mig, jag såg några minuter och tänkte jag, nej, det här är så bra, så det här måste jag skriva upp, det här ska jag använda någon gång när jag predikar. Det här är så bra. Han var så passionerad. Han visste vad han ville, och hans hjärta hade blivit så berört. Han slutade inte, han gav inte upp. Och fast han många, många gånger fick bakslag, det var många sådana här viktiga politiker han skulle träffa, och sen blev det inte av, och det var det ena och det tredje. Han hade en fin lång hästsvans i början, men han insåg efter ett tag att det här går inte. Jag måste klippa håret. Det här ger inte något förtroende. Så han fick offra både personliga små saker, men också sin egen ekonomi och sin egen tid framför allt. Sitt eget hjärta. Han jobbade så hårt för att få se det här bli verkligt. Och det blev verkligt i hans liv. Och sådana här historier tycker jag är så fenomenala. Jag tänker att, vad jobbar de för? Jo, han jobbar för en fantastiskt ädel sak. För att ha en fredsdag där alla krig skulle få ha en paus. Och liksom säga, nej, idag har vi en fredsdag. Idag så strider vi inte. Idag är en paus. Det ska finnas möjlighet för människor att hämta mat. Och möjlighet för människor att liksom på något sätt återhämta sig. Och så vidare. Men ni vet att vi har en fantastisk sak att förmedla. Som till och med är bättre än en fredsdag. Det är till och med bättre än det. För det ger hopp åt vem som helst. I vilken livssituation man än är. Så har vi någonting att förmedla av hopp och tro. På en framtid och på ett evigt liv. Så vi får verkligen bli uppmuntrade av sån här historia. Att tänka att kan en människa som inte har Jesus i sitt liv gör en sån här sak. Tänk vad då jag kan göra. Tänk vad då jag kan få vara med om. Tänk vad vilka möjligheter vi har i oss själva till att vara med och påverka. Och verkligen förmedla Jesus till våra vänner, till vår stad, till vår nation. Yes. Det står i första Korintherbrevet 9 och från vers 24. Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana så är det bara en som får priset. Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. Det är för att vinna en segerkrans som vissnar. Men vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt den som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Jag tycker om den här målinriktade bibel, det här bibelstället. Att vi har ett mål i sikte. Vi vet ju vad vi lever för. Men ibland tror jag att vi måste påminna oss. Ibland tror jag måste ha en liten paus och säga, vänta nu, vad var det jag levde för egentligen? Vad är det jag ger min tid åt? Vad är det jag ger mina resurser åt? Men innerst inne så vet vi att vi lever för att få se andra människor finna det hopp vi har. Att få se andra människors liv bli totalt förvandlade av Jesu kraft. Verkligen få se nödställda bli upprättade. Och de fattiga få sina behov bemötta. De sjuka få bli helade och så vidare. Det är vår innersta längtan. Få se människor liv förvandlade av Jesu kraft. Så det är vårt mål. Och det målet har vi i sikte. Och vi får liksom strida en strid för det. Vi kanske hamnar och betalar ett pris. Vi kanske hamnar och ger upp av vår bekvämlighet och så vidare och så vidare. Men vi har ett mål och vi vet vart vi är på väg. Jag ska ta ett litet citat av Bill här som ännu handlar om det här med missnöje. Han säger så här att ärligt talat är de mest inspirerade, motiverade och driftiga människor jag känner. Sådana som lever sitt liv utgående från ett heligt missnöje. Det tyckte jag var lite häftigt. Och jag vill påstå så här att det kan faktiskt hända. Och sannolikheten är väldigt, väldigt stor. Att du själv är svaret på ditt missnöje. Du är själv svaret på de här funderingarna du har. Och saker du skulle vilja se bli förbättrade och så vidare. Men låt Gud komma och verka där så att dina syften liksom sammankopplas med hans syften. Och så har jag en sista fråga till dig. Hur reagerar du då du berörs? Hur reagerar du när Gud talar till dig, han rör vid ditt hjärta, du kanske ser saker? Och det tror jag handlar om en inställningsfråga. Att vågar du tro att Gud kan använda dig på ett mäktigt sätt? Och då blir följdfrågan om du säger ja, jag vågar tro på att Gud kan använda mig, absolut. Då blir följdfrågan att tillåter du honom att göra det? Ger du honom tillträde till ditt liv att använda dig på ett mäktigt sätt? Att låta dig vara en person som påverkar många andra. Som får vara med och göra en skillnad. Och som får vara med och se människoliv förvandlade. Det är en fråga som jag får ställa till mig själv. Helt klart. Hur mycket tillåter jag Gud att använda mig? Hur mycket får han ta av mitt liv? Jag måste citera det här bibelstället snabbt bara. Som jag tycker är väldigt trevligt. Att nu lever inte längre jag utan Kristus i mig. Jag tror det finns ingen predika jag predikar som det inte passar in i. Den passar alltid in. För nu lever jag inte längre jag utan Kristus i mig. Det är liksom det är ju såklart. Då spelar det inte någon roll. Då är jag beredd att klippa bort min hästsvans, satsa mina pengar, satsa min tid. För det är Kristus som lever i mig. Det är han som har patent på min tid. Det är han som har patent på mitt liv och vad jag gör med det. Yes. Det var vad jag ville dela med dig idag. Du ska få en sista mening ska du få ännu. Jag har sagt det här åt ungdomarna några gånger att en sån här mening, den låter lite klatschig. Det kanske blir en förklaring, men jag tycker om den för att den låter lite klatschig. Du kan och Gud vill, så låter min mening. Du kan och Gud vill. För du kan, i det att du är en Jesu efterföljare, så har du allt i dig. Du kan göra en skillnad, du kan vara med och påverka saker som du inte tycker att det är bra. Saker som berör ditt hjärta, saker som du brinner för. Och du ska veta det, och du vet ju det, att Gud, han vill ju alltid. Han vill sända dig, han vill att du ska gå, han vill att du ska vara med och beröra andra människors liv. Så du kan och Gud vill. Det får du ta med dig också. Yes.